Är det jubel där nu då i Pormoskogarna?
Det beror på vad du syftar på.
Nej, när vi har den här högerregeringen nu då?
Ja, jag har inte hört något så här extra mycket jubel, men jag har inte hört heller alltså att folk skulle ha skrikit och gråtit.
Ja, men du skulle ju prompt flytta dit mitt ute i det iskalla konservativa centrumet för den finlandssvenska konservatismen.
Det var ju inte därför jag valde att flytta till Pormo. Det var ju inte så därav att jag känner mig som en politisk flykting som var tvungen att vara bort från Helsingfors för att få fara till den här iskalla skogen i Pormo.
Men du tyckte säkert det var lite skönt då att slippa då från besvärliga mångfalden i Helsingfors och det här att det inte är som ordning och reda och att man inte känner igen menyerna eller som, alltså att man inte kan tolka alla menyer för att det är maträtter man aldrig har hört om.
Mm.
Och det är ju lättare då att fara och äta schnitzel då.
Jag har just sett på animerad Star Wars-avsnitt med Lo och det är det som Count Dooku säger, alltså innan han blir Darth Jedi, så säger han att jag ville bara ha lite ordning och reda till galaxen och sen blev han till en Darth Jedi.
Nej, men det är ju från ordning och reda som mycket, alltså en i och för sig helt liksom rimlig önskan och ståndpunkt, men det är ju från det som det lätt då glider över i att man börjar offra medmänsklighet och värdighet liksom på dess altare, att nu ska vi ha ordning. Och dessutom, vems ordning? Det är ju det som är frågan.
Men om det är så där, alltså att om vi båda två är överens om och jorden är överens om att ordning och reda är liksom ett steg från att man dödar unga jedis med ström. Varför tutar man ut ordning och reda då liksom, att det är sådär ordning och reda, städa varje fredag? Varför ska det vara så att det är någonting man lär barn att så ska det vara? Om vi vet, alla vet att det leder till the dark side.
För att vissa människors idéer, och de flesta av dem i Svenskfinland bor ju i det område som du har flyttat till, så du borde ju känna dessa människor, så tycker ju att ordning och reda har att göra med till exempel att ett äktenskap kan bara se ut på ett sätt. Och att mat bara ska smaka på ett sätt.
Finns det ett sånt parti som upplever att mat bara ska smaka på ett sätt? Att det finns som ett parti som har som någon sorts så här universal krydda. Där deras enda program är att det här kryddo ska vara det enda som får smaka.
Ja, nej, men det är ju det just där. Alltså aromat, det är svaret. Aromat. Den enda krydda som min mamma använde och som den enda krydda hon än idag också använder.
Vad vill vi ha? E621! Var vill vi ha den? I maten!
Det sattes vet du på allt från sallader till potatis till såsar till vet du, på knäckebröd. Vet du, alltså det, och dessutom en och samma burk som köptes någon gång på 60-talet och som har fyllts på dem med såna här påfyllnadspåsar.
Men nog, det är ju nog gott. Alltså nog ibland, jag menar, det är helt bra att man ibland sätter man lite soja eller man sätter lite vitlök.
Nej, man gör inte.
Andra kryddor.
Nej!
Men nu går man tillbaks. Man går ju tillbaks till den där.
Ja, nu vet jag inte vad mina föräldrar röstar på. Jag tror inte att de röstar på de mest konservativa partierna.
Men jag tycker det skulle vara ett ganska fint sätt att så här förklara partierna utgående från vad de vill att man ska sätta för krydda på maten.
Ja, men det skulle vara, alltså, ja, alltså du är on to something. Man skulle kunna göra en sån här, alltså är det som en sån här axel. Man gör ju alltså då på höger och vänster och konservativ och liberal och så ska man kunna göra liksom från aromat till spiskummin.
Mm, och då får man säkert också in sån där att åsikter om vegetarisk kost och sådär. Det finns mycket som ska rymmas in här.
Men det är ju en aromatregering vi har nu.
Mm.
Och samtidigt så är det väl rimligt eftersom vi hade ett sånt valresultat som vi hade. Det skulle ju också vara på något sätt orättvist om alla de som helt uppenbart ville ha en sån här sväng i samhället då inte skulle få den.
På det sättet är det ju svårt att vara frustrerad över hur folk röstar. För att vi är ju ändå ett demokratiskt land där majoriteten bestämmer hur det blir. Och om det är bara några som vill ha chili och resten vill ha brunsås, så då blir det ju brunsås.
Finns det någon scen i Star Wars då där de är, just att de diskuterar att ja, nu är det ju hemskt att de spränger upp Tatooine, men det var ju nog många som ville det, så nu måste vi respektera det.
Men inte det är ju lätt heller att hitta kompromisser, att om man tänker då att i Star Wars, alltså att rebellerna då ska bilda regering tillsammans med imperiet, och hur man än kommer överens och tycker att nej, men det här var ju ett helt bra möte, så det är ju alltid någon som påpekar att ja, nu ska vi inte glömma alltså att de har ju en dödskärna som de alltså skjuter sönder planeter med. Jo, jo, men...
Ja, men det är precis det. Det är vissa saker man inte borde kunna förhandla om. Alltså sånt som har att göra med människovärde och mänskliga rättigheter.
Ja, men sen om man på något sätt tänker att ja, ja, men nu kanske i framtiden så befinner man sig sen på en sån position att man kanske kan förhindra flera planeter att skjuta sönder med dödskärnan. Och då är det kanske värt det.
Och du menar alltså nu då att SFP på något vis gick in i de här förhandlingarna för att de anade att det finns en dödskärna?
Eftersom det här är en svensk yllepodd så tar jag överhuvudtaget inte ställning till någonting politiskt. Jag diskuterar bara Star Wars.
Mycket handlar ju förstås nu då om att den här högerregeringen då ju vill minska på skuldsättningen och det ska sparas, man ska inte ta så mycket lån som man har gjort. Och det här är ju helt klassisk högerpolitik. Och rimligt också, man kan ju inte på riktigt låna hur mycket som helst, hur länge som helst. Frågan är ju då att vad är det man ska köra bort i och så vidare. Nåja, men det här tangerar också det. För jag lyssnar på en podd här, du vet Hidden Brain. Det är en NPR-podd som tar upp olika psykologiska och sociologiska ämnen. Och gör det på ett väldigt bra sätt. Jag kan rekommendera den här podden. Och de talar nu om det här kända marshmallow-testet som de gör på barn. Känner du till det?
Är det något så här att man testar empati?
Ja, kanske också det. För det verkar som att det hör ihop med allting i livet.
Aha.
Alltså det är så att man tar liksom ett barn som är mellan 3 och 5 år. Så är det i ett rum och så finns det en marshmallow på bordet. Och så säger man att hej, nu får du välja. Att endera så tar du den här marshmallowen och äter den nu. Eller så väntar du, så går jag ut ett tag och när jag kommer tillbaka så får du 2 marshmallows.
Mm.
Och sen ser man då hur barnet reagerar. Du känner till det här?
Jag känner till det, men ja, det är ju bara problemet är ju att de är ju barn. Alltså att sådär att deras hjärnor är ju inte färdiga, så att de tänker ju inte alls långsiktigt.
Yes, det som är fascinerande är att man kan iaktta otroligt långsiktiga korrelationer med andra saker i livet här. Att de har gjort alltså den här studien nu då som klart då visar att de barn som klarar av att hålla sig, som då liksom stod emot frestelsen att äta den här första marshmallowen och då väntade då på 2 marshmallows, att de presterar bättre på nästan alla plan i livet senare. Alltså med utbildning, med sina personliga relationer, de har mindre missbruksproblem, de har mindre hälsoproblem, mindre övervikt, mindre ekonomiska problem. Alltså allting tycks höra ihop med vilken nivå av självkontroll man har.
Så att om man är ett barn som äter marshmallow i det här testet, så då blir man till en fet knarkare när man växer upp.
Sannolikheter handlar det om här nu då. Men att det är tendensen alltså. Alltså att det hör ihop med självkontroll.
Har de valt ut barn då som har exakt likadant förhållande till marshmallows? För att
de har ju säkert valt alltså ett stort antal barn för att göra det till ett fungerande vetenskapligt sampel då.
Men för att om man är ett barn i en sån familj där man liksom stiger upp på morgonen och så äter man marshmallows till frukost, så då är det kanske inte lika stor grej att då kanske man kan stå emot det här att man inte behöver direkt ha en marshmallow.
Men otroligt Ted, alltså du är ett geni tror jag. Du gick rakt på problematiseringen som de ändå kom till här. Alltså för att ett sånt här resultat så på något vis skulle ju annars kunna, vet du, att man tänker att ja, men då behöver vi ingen studentexamen, utan det är bara att om man klarar av att inte äta marshmallows, så då går det bra i livet. Men de visar då i det här avsnittet också hur mycket sociala faktorer påverkar det här då. att det har att göra just med också vilken nivå av trygghet ett barn är van vid.
Mm.
Att om barnet är liksom har en tillit till omvärlden och till vuxna människor, en sorts allmän känsla av trygghet, så har man också då en större chans att vänta på den här andra marshmallow.
Jag tycker bara det är ju liksom uppenbart. Alltså redan det att om du har en storebror så lär du dig att finns det en marshmallow så ska du äta upp den jävligt snabbt. För att om det finns en chans att det kommer två marshmallows om en stund, då kommer han att äta båda.
Ja, men vet du, det där är nästan exakt det exempel som de tar i podden. Så nu...
Du kan sluta lyssna på NPR. Du kan bara lyssna på mig istället.
Ja, men jag tycker man kan göra båda. Lyssna på både Ted och Kai-podden och på NPR. Men ändå så var jag fascinerad av hur mycket i livet ändå som har att göra med självkontroll.
Mm.
Och sen så blev jag förstås nöjd när jag minns att jag var ju oerhört kontrollerad som barn. Att jag sparade min veckopeng till exempel i 16 veckor för att köpa noterna till Roxettes Joyride-album.
Mm.
För det kostade 160 mark och jag fick 10 mark i veckan och jag sparade då i 4 månader.
16 veckor för ett barn är ungefär som om du skulle ha sparat det liksom i 20 år som vuxen.
Ja, och liksom i efterhand så önskar jag ju på något sätt att, eller alltså att även om jag fick ju det jag ville ha, jag använde de där noterna, lärde mig de här låtarna då på piano. Men inte vet jag om det ändå var liksom i längden värt att vara utan lördagsgodis i liksom 4 månader.
Men det där tycker jag är så intressant också, för att om Lo skulle komma till mig nu och säga att hej, nu ska han behöva 160 mark för att han ska köpa noter till Roxette, så skulle jag direkt vara, vet du vad, det här får vi att köpa nu. För att det är någonting som jag vill understödja då i så fall.
Men det är ju för att ni har pengar, det fanns ju inte pengar hemma hos oss.
Nej, men kanske mer att jag skulle vara benägen till att understöda på alla sätt det går, än liksom en sån sak. Än om någon kommer och säger att hej, nu ska jag behöva 200 euro till karki. Jag ska se hur mycket jag kan hitta. liksom. Att då skulle jag kanske inte liksom öppna plånboken lika snabbt.
Nej, men nu är det ju förstås inte jämförbart med noter. Det är ju också ett alldeles utmärkt exempel att visa upp om man vill visa sin förträfflighet som barn. Att jag sparar pengar för att köpa noter. Men att idag så det här är det ju ingen som köper noter. Man kan ju idag hitta dem gratis på nätet förstås. Så att idag skulle ju något sorts jämförande då vara att man vill köpa några kläder eller några skor eller något, vad vet jag, nya hörlurar eller någonting.
Mm.
Men menar du då att du skulle var går gränsen för när du skulle öppna plånboken direkt då och inte lära Lo då liksom det viktiga i att vara återhållsam och ha självkontroll för att få en större belöning senare.
Ja, men jag tror att ju mer sådana saker som är liksom äta marshmallow direkt, så ju mer det är liksom sådana saker som man vill ha, så desto svårare har jag att öppna plånboken. Men ju mer det är på något sätt jag väntar och vill ha båda marshmallows, det är saker jag kan understöda. Alltså att om det är någonting som kan vara liksom fröt till ett helt nytt intresse, eller till någonting som är sådär att ja, men det här är faktiskt någonting som han har funderat på och skulle vilja göra, som inte hör till den här vardagen, då är jag mer benägen till att understöda. Eller också att om det är någonting som jag vet att nej, men det här är en vettig investering, alltså att det här är någonting som han får jättemycket ut av. Vi var till en butik, vi skulle köpa en picknickfilt för vi skulle vara till stranden, och så hittade han en liten radiostyrd båt där. Som är lite sådär pillipalli, alltså att man är sådär att okej, man vet att den kommer att gå sönder och det är inte liksom en sån här kvalitet som man egentligen vill understöda, men vi köpte den ändå för att vi visste att skaffar man det där nu så kommer han att ha liksom underhålla sig själv i flera timmar och att det blir en sån här rolig sak sen som kan sporra att hej, ska vi fara till ut i skogen och fara till stranden idag igen för att göra det där och det där. Att man kan liksom locka med en grej. Sånt är jag benägen till att understöda också.
Jag blev så illa till mods av det där. Så jag vet inte. Alltså, det är ju precis sånt man väl inte ska understöda. Att köpa random pillipalli bara för att han just i det ögonblicket är så här, det här vill jag ha. Hör du inte på mitt exempel? Alltså jag ville lära mig ett instrument. Jag ville ha noter till musik jag tyckte om.
Ja.
Och så sparar jag i 4 månader.
Ja.
för att få det.
Det är när man har varit med en stund, när du har varit förälder ett tag, och så märker man att ibland så är liksom en 20 euros investering som leder till flera timmar av harmoni. Så ibland är det värt det, beroende på hur veckan har varit.
Du nämnde 20 euro som att det är ingenting. Alltså 160 mark kostar de här noterna. Det är alltså 25 euro.
Nej, 160 mark om man räknar med inflation och sådär, så det är väl 1000 euro det idag.
Men självkontroll, just alltså att det hör ihop med om man orkar studera, om man orkar liksom läsa till tentor, om man klarar av att inte röka, om man klarar av att spara liksom i aktier eller på sparkonto, hantera ett bostadslån. Alltså det är intressant hur mycket som ändå kretsar kring det där, att vad man har för nivå av självkontroll.
Ja, och jag förstår helt, alltså jag köper helt liksom det här tankescenariot att de barn som kan vänta på att få två marshmallows senare, de har det lättare i livet. Alltså så borde det ju vara.
Men så borde inte all uppfostran gå ut då på att lära dem att vänta på de här två marshmallowsen då? När man,
ja, nå kanske.
Med brasklappen då att det förstås finns situationer där det inte då av olika orsaker är möjligt, av ekonomiska och sociala skäl förstås.
Jag tycker inte alla former av uppfostran, men det skulle kunna vara ett skolämne. Självkontroll. Att man har två timmar självkontroll i veckan i skolan.
Men samtidigt så låter det också, för då blev jag ju också lärd att alltså senare i livet då, att man skulle inte ha sex förrän man gifte sig. Att det var fel att onanera och sånt här. Liksom att man ville utöva där då en sån här auktoritativ självkontroll. Alltså ta kontroll då över unga människors sexualitet.
Mm. Ja, men då är vi igen tillbaka till det här ordning och reda. Då liksom så fort någon börjar liksom prata om det här att ja, men är det nu? Skulle det inte vara mer ordning och reda om det inte skulle ordna ner? Så det är ju liksom någon med svart kåpa som säger det längst bak i salen då.
Men det är ju också någon stor rörelse nu för tiden på YouTube också, de där unga männen som, alltså som inte onanerar, och det då på något vis gör dem till någon sorts övermänniskor då, och de har mera energi och de har kontroll över sina behov.
Men då är det väl sådana som har kanske haft utmaningar med att de har gjort det för mycket, som på något sätt försöker vända om sitt liv. Att det är inte liksom en så här avhållsamhetsrörelse, utan det är sådana som märker att nu är det enda de har gjort idag är just det, och att hur skulle det vara om man skulle göra något annat ibland.
Men jag tycker man kan ägna några år av sina tonår åt att onanera utan att det är någonting farligt med det.
Du sa att du hade jättebra källkontroll som barn och var jätteduktig på att spara.
Jag var inte bra på att avhålla mig från onani. Det är kanske för mycket information, men jag hade inte källkontroll på alla områden.
Nej, du satt och rörde dig själv och tänkte på veckopengen som skulle komma in. Jag var ju väldigt dålig på källkontroll överlag. Alltså att jag hade egentligen, vi hade ibland veckopeng när jag kom på att kräva det, men att det fanns ingen regelbundenhet i det.
Men då är det en sån här social otrygghet egentligen som du hade.
Ja, men det var en social otrygghet, för att och det var nog liksom, det var nog bara liksom en marshmallow varje dag, liksom att det fanns ingen sån här långsiktighet i det. Och ville jag ha marshmallows, så då får jag bara till mormor och morfar på andra sidan vägen och typ krävde att få hela påsen, och så fick jag alltid det. Att det var ju också så där, har jag insett efteråt, att jag tror att det fanns inte, även om mina föräldrar försökte upprätthålla en sån här är av att i den här familjen utövar vi självkontroll, så då fanns det ju sån här mor- och farföräldrar som liksom helt kom in och bara fuck shit up. Alltså att det fanns liksom, det var som noll regler, det var kalas när de kom. Och för ett barn så är det ju liksom A och O på något sätt att man upprätthåller den här, att nej, men att nu är vi konsekventa här. Men att om det kommer in liksom andra vuxna som är någon sorts så här Joker i Batman, som är bara, why are you so serious? Och bara slänger marshmallows överallt. Så det är ju klart att det blir utmanande för ett barn att på något sätt utöva den här självkontrollen då.
Ja, men du menar ändå nu då att du också i dig själv då inte hade det. Alltså att du på något vis någon gång, eller att du har någon minne av att du har försökt men misslyckats eller någonting.
Nej, alltså det var, det var väl på något sätt att jag gav upp ganska snabbt. Alltså att, att det fanns nog liksom saker som jag ville ha, och jag kunde nog liksom förstå att okej, nej, men att om jag på något sätt nu liksom samlar på mig pengar så kan jag ju skaffa det här. Men att när det var liksom så oklart om det någonsin skulle komma pengar eller om det någonsin skulle komma veckopeng eller sådär, så att det upplevdes också som att men det är inte någon, det fanns inga rutiner, så det är inte någon vits för mig att försöka tänka långsiktigt. För att man vet inte vad som händer.
Det här är precis det fortsättningsexperiment som man nu då har gjort. Alltså för det här marshmallow-experimentet är liksom uråldrigt och det har använts nu då länge. Men man har då insett att det då inte riktigt håller streck. Och så har man gjort tilläggsexperiment där man gör det liksom i som avdelningar. Att man först gör en fas 1 med två testgrupper. I den första gruppen så lovar man då att om barnet väntar så får det två marshmallows, och så får det två marshmallows. Mm. Och i den andra testgruppen så lovar man att barnet ska få två marshmallows, och sen när de har hållit sig så då kommer man tillbaka och säger att nu var det så att jag trodde att jag hade två marshmallows, men tyvärr hade jag inte det. Jag är jätteledsen.
Vad hemskt.
Och sen så gör man då vidare tester, och sen så presterar de här två grupperna väldigt olika.
Finns det ett tredje test också, att det börjar höra så här liksom skrapljud i rummet, och så tittar man upp i taket och så är det så här en ventilationsschakt, och så ramlar det ut en mommo där som säger ta de här marshmallowpåsarna och göm dem snabbt, och så springer hon iväg.
Det skulle vara intressant att liksom någon som har en sån här mommo ex machina liksom i sitt liv, att hon påverkade ens syn på livet och på arbetsliv och på studier och drogmissbruk och sånt.
En vuxen som kommer in som en sorts leprechaun och bara överöser en med liksom guld och juveler, och sen säger att säg inte åt när vad mommo har gjort, och sen försvinner i ett rökmoln.
Men det är ju bra om man som kan då utöva självkontroll, men som sen ändå litar på att livet bjuder på överraskningar och att mommo kan tyka upp när som helst, och då liksom då är det som en extra bonus, och det är någonting roligt i livet att man kan få en extra bonus mitt i allt eller märka någonting häftigt som man inte hade kunnat föreställa sig.
Det är bara, alltså det är nog så jättesvårt med extra bonusar och barn. Alltså för att det är nog liksom att så fort det händer någonting, så fort det kommer en extra marshmallow, så är det ju nog vid följande situation ett glatt barn som är kanske det kommer en extra marshmallow idag, och sen blir det alltid den där besvikelsen att nej, men det var ju som en extra grej, det var ju mommo som var här igår och hon är ju inte här idag, så därför så blir det inte. Och sen är man plötsligt världens hemskaste person som på något sätt förhindrar barnet från att känna glädje.
Men det var ju någon gång när liksom aromatburken städades bort och så hade vi plötsligt plättar med jordgubbssylt. Alltså inte ofta, men som någon gång hände det att okej, nu skulle det inte smaka aromat, utan nu fick det smaka liksom
det får smaka
sött och
socker är en annan smak som är okej.
Ja, att det fick liksom vara någonting lite mer festligt då plötsligt, som avvek från ormen. Och nu betydde det ju förstås mera då när det då hände spontant och okontrollerat någonting som var väldigt överväldigande positivt.
Mm.
På något sätt det här med självkontroll, och det var ju det som jag skulle komma till, så alltså det är ju lite högerpolitik också. Det är ju det här nu då att nu ska vi minska skuldsättningen. Det är ju då att nu ska vi liksom ta det undan nu, så att vi sen om 100 år så har vi ett land som inte liksom överskuldsatt. Och sen så finns ju det här som alltså både är lustigt, men inte vet jag om det är en helt idiotisk idé heller, men alltså nu då att det finns i regeringsprogrammet då att alla barn med mammalådan ska få ett aktiesparkonto med ett litet grundkapital.
Ja, men jag tycker det där är intressant, för att på ett sätt så borde det ju, istället för att det skulle vara ett aktiesparkonto på 500 euro, så borde det ju vara en 500 euro sedel i den där lådan. Och så får man då som förälder välja att äta jag marshmallow nu, eller investera jag marshmallow så att den blir till två. För att det kan ju hända att det är många familjer som ska ha just nu behov av den här 500 euron.
Jo, men det är ju alltså att den här höga regeringen vill då lära ut ekonomisk källkontroll. Alltså att man ska kunna spara och tänka långsiktigt. Att nu har vi det här nu, men om vi som låter det bara vara, så när barnet fyller 18 så då kommer det att ha en i bästa fall då en liksom bra startpeng i livet.
Men då har de ju inte beaktat det där att det beror ju på ens förhållande till startpengar i livet och just de här sociala omständigheterna vad behovet är. Utan att då tänker de ju på något sätt att alla lever i en sån värld att alla förstår att det är rätt beslut just då. Och så är det ju inte.
Exakt. De som förhandlar i ständerhuset borde ha lyssnat på Hidden Brain. Att vid en första anblick så är det här med källkontroll och hur det hör ihop med positiva aspekter i livet alldeles tydligt. Men så börjar man ta i beaktande de sociala faktorerna och individuella skillnader. Och då plötsligt så ramlar teorin ihop. Jag var i England i helgen.
Ja, jag såg en video. Det var mycket, det såg svettigt ut. Och det var mycket nakna britter som dansade till cha-cha-cha.
Ja, no, det var ju det jag då ville föreviga. För det är inte ofta man är på en fullsatt klubb utomlands och sen så börjar de spela en låt på finska. Alltså inte bara en finsk låt utan att de verkligen sjunger på finska. Alltså nu var det då Käärijäs cha-cha-cha då. Som alla kunde och blev helt vilda när de hörde.
Mm.
Och det var bara, alltså, bara för att det inte händer i allmänhet så tyckte jag att det var värt att föreviga.
Nej, jag reagerar ju mest på att jag aldrig sett så där mycket bälten på människor utan byxor förr. Det tyckte jag var spännande.
Ja, men du är ju så här ordning och reda också att liksom man ska ha klänning och kostym. Flickor i rosa och ljusa färger, männen stramt i mörkt. Och sen så ska man ta en vals och få hem och lägga sig i varsitt rum om inte man är gift.
Nej.
Det är därför du flyttar till Pormo, helt säkert.
Så är det inte.
Men för att slippa tanken på att det finns människor som har roligt med bälten.
Ja, men det är bara någonting som är roligt med det, att när det finns en klädesaccessoar, bälten, vars enda uppgift är att hålla upp byxorna, och så har man inte byxor på sig, men man har istället 10 bälten på strategiska ställen.
Regeringsprogrammet avdelning 2B. Bälten ska numera endast användas för att hålla uppe långbyxor.
Max 2 bälten per person kring midjan.
Och det var då delegaten från Pedersöre som föreslog det här. Och här gick igenom.
Här klubbade igenom.
Anna-Maja Henriksson protesterade, men hon var ända. Hon tyckte nog man skulle få ha harness.
Ja, men det såg ju, det såg ut som att det var en rolig kväll.
Ja, men och det var roligt i England då, och det här brittiska människor är vänliga och trevliga. Men det var det här då att jag flög dit då. Och jag har ju nog förflugit en del i mitt liv. Men
är det inte jättestörande när man flyger, alltså genom securityn? Alltså för jag tycker att det är liksom jättejobbigt när man ska ta av sig sitt ena bälte. Men jag tänker på de där som har, alltså det måste ju pipa något så otroligt. Och så har de då liksom 40 bälten som de ska knäppa av sig. Det måste ju bli såna köer.
Ja, du har rätt. Om jag skulle sommarprata så är det det jag skulle prata om. Hur man som homosexuell tar sig genom flygsäkerhetskontrollen. Men jag tänkte på det här då med flygskam här nu då. Som ju också då är någonting som handlar om självkontroll. Det har ju inte pratat så mycket om flygskam nu på ett tag. Men vi är ju i en värmebölja igen. Rekordvarmt i Europa och så vidare. Och då tänker man ju på klimatet som förändras. Är det också då en fråga om att jag nu då som har sån källkontroll som då borde vara så här att nej, men nu vet jag ju att man ska flyga så lite som möjligt för att det är dåligt för klimatet. Men jag gör det ändå för att jag har på något vis gett upp hoppet om att det ska gå att förändra det här.
Mm. Ja, men jag tror du satte just fingret på det. Alltså hela den här marshmallow-testet och allting, så på något sätt utgår ju också från att det ska finnas en framtidsoptimism och en tillit till att ja, nej men de säger att det kommer att finnas 2 marshmallows i framtiden. Så jag tror nog på det. Och att om det är någonting som jorden saknar just nu så är det ju det. Jag tror ju att alla ska äta marshmallow idag för att man vågar inte tro att det faktiskt kommer att finnas 2 i framtiden.
Ja, men det är ju hemskt. Alltså om vi inte tror längre då att det finns en framtid som är dräglig.
Ja, men det är ju, och därför så jag tänker liksom på min egen barndom och min egen självkontroll och inser ju nu då, alltså hur viktigt det är att det kommer sådana där kaosmommon som slänger marshmallows på en. Att det är ju mera sånt som behövs i livet, för att vi har inga garantier på att det överhuvudtaget kommer att finnas marshmallows i framtiden. Så att om det är någon annan trygg vuxen som kan komma ner från taket nu och säga skit i framtiden, här får du någonting gott nu, carpe diem, och så far de iväg med en helikopter. Så det är ju sånt kanske vi behöver nu också bara för att klara av vardagen.
Det är väl därför man får på festival i England också. Var det då att mommon då har harness när hon sprutar omkring sig?